Fantastiskt roligt att få komma hit. Det är första gången jag predikar i Linköping. Jag har varit lite utanför och på andra platser, men första gången i Linköping. Fantastiskt kul att vara här. Jag har varit pastor i Motala i 7 år, alldeles snart. Jag gick ut som pastor 1998. Jag har aldrig varit med om det vi är med om. Jag trodde inte jag skulle få uppleva det vi är med om heller. Det vi har sett de sista åren har jag aldrig sett i min tjänst. Sven Gunnar som står bakom mig, han ska strax innan jag predikar få dela lite. Han har ett mycket längre perspektiv. Vår församling är 158 år gammal. Och det vi står i, utan att med stora ord kan jag säga att vi har aldrig stått i det på det sättet. Där vi så tydligt ser hur Gud rör vid människor. Många människor som blir frälsta. Statistik, det är inte viktigt, utan det är vad Gud gör. Men vi har fått välkomna in ungefär 125 människor in i församlingens gemenskap genom dop eller bekännelse och en del på flyttningsbetyg. Och vi ser hur Gud rör vid människor till helande, upprättelse och befrielse. Och Motala är ingen väckelsestad. Alltså den har aldrig varit präglad, aldrig berörs på ett sätt av den folkväckelse som berörde landet på 1800-talet. Utan det var mera orterna runt omkring. Så jag är väldigt glad. Jag har aldrig, det är min längsta tjänst. Jag var pastor i Borås under 5 år i 2 församlingar. Först en liten missionsförsamling och sen EFK. Och sen 4,5 år i Pingsförsamlingen i Ulricehamn. Och nu 7 år i Motala. Och det känns som att vi precis har börjat. Det vi står i är framför de sista 2 åren, kan man säga. Det har tagit fart ordentligt. Så jag tänkte innan jag predikar så ska Sven Gunnar, min gode vän och mentor, han ska få dela från sitt hjärta till er. Varsågod, Sven Gunnar.
Ja, trevligt att komma hit också. Jag är ju gammal pastor, som ni ser. Jag började som pastor redan 1951. Jag gick på betseminariet i Stockholm, Baptistsamfundets teologiska seminarium. Och sen har jag alltså tjänat ett antal församlingar. 1970 kom jag till Motala. Och 9 år var jag. Och sedan så fortsatte jag att resa i Baptistsamfundets tjänst i 14 år över hela landet tills jag blev pensionär. Men vi har bott kvar hela tiden i Motala. Jag har ett ganska långt perspektiv. Det är från 1970. Men jag har också skrivit församlingens 150-års jubileumsbok över församlingens historia. Och det är en mycket spännande historia på flera sätt. Men det är som Christer säger, att församlingen har nog aldrig egentligen upplevt någon sån där riktigt genomgripande Motala överhuvudtaget. Jag har aldrig upplevt någon sån där genomgripande väckelse som har förändrat. Och det är problemet allt fort att vi vill gärna bli förnyade, men vi har svårt att bli förändrade. Låta oss förändras. Det är svårt. Det ser vi också i vår församling hemma. Framgången, alltså församlingen började med 14 människor 1856, döptes i Vättern. Och sen har det gått i vågor, upp och ner, ibland uppgångstider och nedgångstider. Tyvärr har det varit lite för mycket förknippat med pastorer. Och det är allt fort problemet, tycker jag, att det är för mycket förknippat med det pastorn som är där. Det kan ju komma en annan pastor som liksom inte kan föra det vidare. Och så där. Det måste ta tag i församlingen som helhet. Det är församlingen som ska vara redskapet. Pastorn är bara en bit i det. Och det här är oerhört viktigt. Alltså. När Christer kom, alltså när jag kom 70, jag ska säga det, då kom jag i en mycket lämplig tid, för då svepte in över vårt land, över vår värld, det som vi kallade för den karismatiska förnyelsen och väckelsen. Och jag grep själv av den, fick göra själv en andlig upplevelse i det. Även om jag tidigt fick göra det också som pastor, så var det liksom en ny fas i mitt liv. Vad viktigt det är, mina kära syskon, att vi kommer in i såna nya faser i vår andliga utveckling. Det är oerhört viktigt. Och jag tycker jag fick göra det i 70-talets början. Och jag var med i de här stora konferenserna i Stockholm. Så jag grät mig igenom och jublade igenom, kan jag säga. Men en ny, någonting nytt föddes i mig. En ny lovsång föddes i mig. Och jag försökte förmedla något av det i församlingen. Vi upplevde något av det i församlingen också. Församlingen bestod under 70-talet ungefär 300 medlemmar. Lite drygt. Sedan har det ju varit en nedgångsperiod som för många av våra församlingar, tyvärr, det har varit det. 80-talet tycker jag var jobbigt, och 90-talet, och så kom 2000-talet. Och jag kan nog säga att i början av 2000-talet så blev det något nytt för oss ändå. Mycket i samband med Alfa. Och vi bad med en, vi bad med två, vi bad med tre, undan för undan. Varje grupp bad vi med någon eller några faktiskt. Och det där satte igång någonting ändå hos oss. Och en ny längtan, ett nytt behov. Och det här är viktigt. En ny längtan, nytt behov. Ny med bön. 2008 kom min broder Christer in i sammanhanget. Och första årsmötet som vi hade, han tillträdde vid nyår. Första årsmötet hade vi 3 februari 2008. Och då upplevde jag någonting särskilt inom mig. Och jag bar fram det till församlingen. Och jag skrev ner det i min dagbok. Det är jag tacksam för, att man har dagboksanteckningar ibland. Och där skrev jag så här. Jag förnimmer att vi står inför något nytt. Att Gud sänt Christer Åsham till oss. Och kallar oss på nytt till överlåtelse. Ska min längtan efter väckelse få sin uppfyllelse? Det sa jag till församlingen, och jag kände det med oerhört starkt. Och det har vi ju sen sett undan för undan hur det har öppnats. Och det har redan Christer delat med oss. Och det, för en gammal pastor förstår jag, så är det underbart. Och få uppleva det. Jag ska ge er en liten hälsning ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. När lärjungarna hade gjort sin pingstupplevelse så trädde Petrus fram och sa, detta är sagt. Det som sker nu, det är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Tack och lov. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det ska ske i de sista dagarna. Säg Gud att jag utgjuter av min ande. Och låt mig säga, en av dessa sista dagar, det är idag. Det är idag. De sista dagarna börjar på pingstdagen, ni vet väl det. Och det pågår till Jesus kommer. Och en av de här dagarna är idag. Ynglingar ska vara så syner, gamla män ska ha drömmar och vi ska profetera. Det står faktiskt så. Och vi är här nu i tre åldersgrupper. Det här är dagen för en gammal gubbe som jag. Det här är dagen för medelåldern som Christer. Det här är dagen för ungdomen som Sonny. Det är bara det att vi upptäcker det. Du ska upptäcka det. Det här är din dag.
Jesus. Tack för Gunnar. Innan jag predikar så vill jag bara leda er en enkel Jesuskör. Den tror jag kom på 70-talet i den här karismatiska förnyelsen. Vi använder den mycket i våra bönesamlingar. Vi kan en vanlig tisdag samlas runt 30 människor till bön i åldern 18 till 85. Sven Gunnar är en av de äldsta som finns med där. Ska vi ha ett fokus på Jesus innan jag förkunnar? Halleluja. 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 Jesus. Jesus, 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 vi älskar dig. Vi älskar dig, vår Jesus. Vi älskar dig, Jesus, Jesus. Vi älskar dig, vi tillber dig. Vi tillber dig. Vi tillber dig, Jesus, Jesus. Vi tillber dig. satt en rubrik för predikan idag. Och det är en kyrka i staden. Vad innebär det? När vi är ute så här, vi är ute tid som tätt med lite team från församlingen för att besöka andra församlingar och uppmuntra, så handlar det om ett Jesusord. Han säger till lärjungarna så här i Matteus kapitel 10. Han säger: vad ni har fått som gåva, ge som gåva. Vad ni har fått som gåva, ge som gåva. Och därför är jag här och predikar också. Bara för att få dela vad Gud gör. För det är inte bara för mottala. Utan Gud vill välsigna. Jag tror det är väldigt bibliskt att man tar med sig välsignelse från det sammanhang man är. Och så ger man det. Jag vill ta med till en text som ligger till grund för predikan, och det är Matteus evangeliets 5 kapitel, vers 13-16, som jag ska tala över en stund här. Det är mitt i Jesu bergspredikan, där han beskriver liksom hur hans efterföljare ska vara, hur de är. Och det är helt och hållet förknippat. Det kristna livet är helt och hållet förknippat med Jesus själv. Och den helige andes närvaro i våra liv. Och Jesus säger här om de här människorna, lärjungarna. Och vi är de som har kommit till tro genom lärjungarnas ord. Eller hur? Därför är vi här. Därför är ni kyrka. Han säger: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Jag ber nu helige ande att du ska levandegöra ditt ord. Och jag ber Herre om din välsignelse över den här församlingen. I Jesu namn. Amen. Min huvudsakliga gåva är evangelist. Jag är en föreståndare som är evangelist. Eller en evangelist som är föreståndare. Och det ligger alltid mig varmt om hjärtat att predika vad som är församlingens uppdrag. Ni existerar inte för er egen skull, utan för de människor som bor här, för att de ska älska Jesus. Därför finns ni till. Då vi som kyrka möts till lovsång, till bön, till att lyssna till ordets förkunnelse, så är det inte för vår egen skull utan för världens skull. Vi är närvarande, ni är närvarande som församling för Linköpings skull. Om en kristen församling läggs ner på en plats, vad innebär det för orten? Det borde vara katastrof. Fullständig katastrof. På en hel del orter skulle det tyvärr inte märkas när skylten plockas ner. Det här är en predikan som är till uppmuntran men också till utmaning. Jag upplever att jag fått ett tilltal från Herren till er som församling. Och det får ni pröva. Man ska alltid pröva. En predikan om att Jesus kallar sin kyrka att vara närvarande i världen. Som jordens salt och som världens ljus. Vad innebär det? Vad menar Jesus? Det första vi stannar inför är en rubrik. En kallelse att vara salt. Vad innebär det? Det finns mycket i ordet salt. Jag vill stanna vid något. Att predika tydligt evangelium. Vad är evangelium? Det är vad Jesus gjorde. Det är evangelium. Vi ska inte predika om Jesus. Vi ska predika Jesus. Det är evangelium. Det är förkunnelse. Inte predika om. Inte våra utsagor och utläggningar om Jesus, utan honom själv. Jesus säger, ni är jordens salt. Det gör hans efterföljare till någonting unikt i den här världen. En sån kallelse kan inte reducera kyrkan till att vara liksom en del av samhället. Utan den har ett uppdrag att komma med evangelium. Guds budskap. Och det är Jesus själv. En kyrka ska alltid sticka ut. Det är en allvarlig situation i vårt land. 97% är inte i kyrkan idag. 97% är inte i kyrkan för att tillbe den levande guden idag. Tuffa siffror. Många människor i Linköping har aldrig hört en kristen vän berätta om Jesus. En kyrka som inte är salt kommer aldrig se liv förvandlas av evangelium. En kyrka har ingen sälta om den gör allt för att liksom passa in. Var relevant. Det går inte att vara relevant när vi har korsets budskap. Däremot är det attraktivt, det är en helt annan sak. Men inte relevant i världens sätt att tänka. Hösten 2013 börjar Mikael gå på gudstjänst i vår kyrka. Jag vet att inför det första besöket är han väldigt nervös, för han har aldrig varit i en frikyrka tidigare. Han har börjat smyga i en av Svenska kyrkans kyrkor. Så kommer han till vår kyrka, och hur är en frikyrka egentligen? En nära vän till honom hade blivit kristen, och det hade skakat om hans värld. Mikael börjar Alfa. Och jag märker tidigt hur föredragen om Jesus och om korset griper tag i honom. Efter en gudstjänst i början av våren 2014, i år alltså, så får han först förbön för helande av sina ögon. Han hade sedan andra året på gymnasiet, nu läste han på universitetet här i Linköping, haft problem med ögonen, med kramp, med värk i ögonen han läste. Det som sker när vi lägger hem, vi smörjar med olja. Det var också nytt för honom. Så Jesus botar hans ögon. Det berättar han några veckor senare. Då han lyckas läsa en bok på 800 sidor. Studielitteratur. Men det som också sker där efter gudstjänsten är att han också tar emot Jesus Kristus. Bjuder in honom i hans liv. Det är på riktigt. Det brukar säga i vår kyrka. Det är på riktigt. Det är kraft i budskapet om korset. Och det måste vi lita på. Därför vi har ingenting annat än att komma med än en Kristi kors. Mikaels flickvän blir vansinnig över att han har hamnat i en kyrka. Och när han sen berättar att han ska gå med församlingen så blir det inte enklare. Idag går hon Alfa. Påtagligt berörd av den helige ande. Och snart, mycket snart, är hon en radikal efterföljare till Jesus. Det vi predikar är inte logiskt i världen och kommer aldrig bli det, men evangelium förvandlar liv. Och det är vad världen behöver. Det är vad Linköping behöver. Att vara salt, att komma med Jesus, förkunnelsen om Jesus, det är att vara närvarande bland människor. Jesus säger så här, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man göra det salt igen? Att vara kyrka är inte att ägna sig åt verksamhet. Det är inte identiteten. Det är inte kallelsen att vara jordens salt, att bedriva verksamhet. Det är många kyrkor som gör det. Vi bedriver också verksamhet, och mycket av verksamheten det leder till ingenting. Om vi är kyrka på Jesus sätt, om vi inte är kyrka på Jesus sätt, förlorar vi vår sälta. Men om vi är det på Jesus sätt, då är vi sälta. Och det förvandlar liv. Det förvandlar omöjliga situationer. Hur är man närvarande? Markus evangeliets andra kapitel. Jesus var ganska ifrågasatt av de religiösa. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar, varför äter han med publikaner och syndare? Det här var ju chocken för de religiösa. Vad gör Jesus? Hur kan Jesus vara bland dem? På samma sätt behöver människor som inte känner Jesus, hans efterföljare, som bästa vänner. På söndag ska vi döpa Johanna. Hon har varit frälst i 4 veckor. Igår fick hon det klart för sig att hon måste välja antingen Jesus eller en relation. Då förstår vi hur laddat namnet Jesus är. Att det vore på med det på riktigt. Men hon sa någonting redan efter sin första gudstjänst. Och hon blir frälst efter första alfakvällen. Tar hon emot Jesus. Hon säger så här. Jag kände mig hemma direkt. Det var ingen som dömde mig då jag kom. När Jesus var närvarande blev människors liv förvandlade. Det är salt. Är ni med mig? Det är salt. Salt förvandlar liv. Jesus svar på de här religiösas fråga är tydligt nog. Han säger, det står så här. Jesus hörde det och sa till dem. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är ett allvarligt läge i vårt land, både andligt, socialt och moraliskt på alla plan. Kallelsen att vara salt, lyssna, det är inte att slå på orättfärdigheten utan att leva ut rättfärdighet. Det är inte jag själv som kommer på det, det var en äldre pastor som sa det till mig. Och jag tog fasta på det. Det vi står i som församling av nya människor, det har chockerat en del av församlingen. Det finns faktiskt en del människor som har lämnat vår församling. Som har tillhört församlingen i kanske 40 år. Samtidigt som vi har välkomnat 125 och ännu fler som vi har bett för. Det som dominerar vår församling idag är nya människor. Antingen är det människor som har radikalt som Sonny, med totalt sekulär bakgrund, möter Jesus, människor som kommer ur nyandligheten. Möter den helige ande så kraftfullt att Jesus blir herre. En del människor som kommer tillbaka efter att ha varit borta från Gud i många år. Och så har vi en del människor som kommer på flyttningsbetyg. Men majoriteten, det är människor som möter Jesus. Vad är er utmaning i Linköping? Det är självklart samma uppdrag. Ni ska göra människor till lärjungar. Oförändrat, eller hur? Helt oförändrat. Jag vet inte mycket om er församling. Jag bad Mattias bara ge mig en liten bild. Gud vill förändring. Gud vill förändring. Den utveckling jag haft under en ganska lång tid. Gud vill ändra. Gud vill ändra. Något som kom till mig när jag förberedde predikan, det var ordet förlamning. Jag vet inte vad det står för. På något sätt är det en förlamning. Att inte vågar gå på det som Herren har gett er. När jag kom till Motala så var det en församling som var väldigt uppgiven. Och jag ville aldrig dit. Jag ville inte dit. Jag försökte göra mycket för att inte komma dit. Men Gud ville annorlunda. Det var uppgivenhet. Församlingen hade en hög medelålder. Man hade en person under 20 år. Det fanns 2-3 personer i åldern 20-30. Vi hade en ledare faktiskt som trodde att vi hade ingen kallelse att arbeta med barn och unga. Jag höll på att explodera när jag kom. Det är vår kallelse. Det som dominerar vår församling idag är barnfamiljer och tonåringar. Jag fick ett sms precis när jag satt här. Agnes kom till kyrkan idag. Det är min dotter, en av mina dotters klasskamrater. Min dotter har 5 tjejer i klassen som har börjat våran konfirmation. Men inte bara våran konfirmation, utan de går också på ungdomssamling på fredagarna. Och så går de på ungdomsgudstjänst Kingdom Chapel. Där de får uppleva vad den heliga andes gåvor är. Och de är inte frälst än. Wow. Wow. Vår utmaning då var att lita på att evangeliet är en Guds kraft som förvandlar. Det ligger ett mandat i det Jesus säger till er som församling. Han säger, ni är jordens salt. Det betyder att människor ska genom er församling komma till tro på Jesus och bli hans lärjungar. Den här lokalen ska inte räcka till. Den ska inte räcka till. Evangelium är en Guds kraft. Den heliga ande vill ge er tro. Den heliga ande vill ge som församling tro här idag. Det första en kallelse att vara salt, det andra en kallelse att vara ljus. Jesus säger, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Jesu efterföljare kan inte vara osynliga. Det går inte. Om man följer Jesus så är man inte osynlig. En kyrka som följer Jesus är inte osynlig. Det är en sån kraft över en levande Gudens församling att den kan inte vara i periferin. Vi fick ett profetiskt tilltal i vår församling för flera år sedan genom en profet som hade åkt tåg i de Motala. Och då var situationen någonting helt annat i vår församling. Alltså när jag kom 2008 så fanns det bara en sak på agendan. Det var, vi måste gå ihop med de andra församlingarna. Det blir inte mer liv varför man går ihop. Och ett profetiskt tilltal att någonting händer som för församlingen in i händelsernas centrum. Och det vi ser vad Gud gör är att Gud reser upp människor. Gud helar människor. Gud upprättar människor. Det är att vara ljus. En församling ska tydligt utmärka sig i en stad därför att den har en kallelse att vara Kristus i världen. Jesus sa ju, jag är världens ljus, sa han. Samtidigt säger han här, ni är världens ljus. Det finns inget annat hopp för den här världen än evangelium. När man passerar vår kyrka på Storgatan står det, det finns hopp. Jag hade en journalist i vår kyrka för några år sedan som skulle göra ett reportage med Karl-Erik Salberg, han predikar hos oss. Så vände hon sig till mig och det var innan det riktigt hade satt igång, så säger hon så här, och hur jobbar ni i er församling? Ja, vi är på gång. Då fanns den här skylten. Så säger hon så här, ja, det finns ju hopp, Christer. Så pekar hon på korset. Den journalisten har jag fått be med. Wow. En del har raljerat över vår församling i Motala faktiskt. Alltså andra kristna. De kallar den kyrkan för losers. Yes. Wow. Det innebär att för Jesus var ju Jesus byggde kyrkan för losers. Jag tror det finns någonting där när vi böjer oss ner och betjänar människor. Det är en kraft över det. Det är att vara ljus. Lyssna, en kyrka kommer med Jesu personliga närvaro. Det är därför vi är ljus. Jesus säger, inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Den allvarliga situationen i vårt land är att ljuset är under skeppan. De gärningar Jesus talar om i vers 16, det är inte allmänt lite goda gärningar att man hjälper en dam över gatan. Utan det är Kristus gärningar. Kristus gärningar. Jesus skulle ju visa tydligt för sina efterföljare vad dessa gärningar handlar om. Vad det handlar om att vara ljus. Han säger där i Matteus evangeliets 10 kapitel. Där ni går fram ska ni predika himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda. Spetälska rena och driv ut onda andar. Det är att vara ljus. Det är ljus. Jag märker hos våra nya människor, de som inte har någon kyrklig bakgrund, att det finns en förväntan att det vi predikar och undervisar om ska kunna praktiseras direkt. Det är intressant att se den hunger och iver som är dels bland våra nyfrälsta tonåringar. Jag har en kille, han kom till tro under konfirmationen. Nu älskar han att profetera. Och han profeterar. Rätt in i människors liv. Tonåringar som ber för de sjuka och de blir friska. För mig har det varit en resa rent personligen. Jag har min bakgrund i pingströrelsen, alltid trott på den helige ande. Börjat tala tungor som 16-åring. Men det här livet som målades upp i evangelierna och i apostlärningarna, det kändes borta för mig. Jag såg det inte. Det var inte modellerat för mig. Mycket annorlunda i min tjänst. För ganska många år sedan, jag var nybliven pastor, så deltog jag i en pastorsretreat med några anglikanska präster fyllda av helig ande. Och en präst, han profeterade över mig och jag fattade inte, vad menar du? Jag ska ju predika. Vadå komma? För han sa så här, du ska komma med Jesu närvaro till människor. Jag hade en sån tilltro till mina ord. Men det är bara en del av förkunnelsen. En liten del av förkunnelsen. Vad ska ni återerövra som församling? När ni hör mig berätta lite om Motala och Sven Gunnar, så kanske någon känner så här. Ja, det är möjligt där, men inte här. Det var möjligt i er församling, men inte i vår församling. Jag vill säga så här. Det Gud gör hos oss är inte unikt för oss. Jag får ibland frågan. Vad gör ni? Jag brukar säga, jag vet inte. Fast vi gör ett par saker. Vi predikar Jesus. Vi betjänar människor. Och vi är desperata efter den helige ande. Sven Gunnar nämnde Alfa. Vi jobbar med Alfa. Alfa är bara en liten del. Och det är inte Alfa-konceptet som frälser. Det är inte NFU-undersökningar som frälser. Det är inte Leadership Summit som frälser. Det är den helige andes närvaro. Det handlar inte om koncept och strategier. De kommer och går. Det är den helige andes närvaro. Jag vet inte vad som är er församlingshistoria. Jag läste lite på hemsidan att den har sina rötter i 1800-talet. Och det finns ett andligt DNA, upplever jag. Som ni ska återerövra. Och jag tror det handlar om. Det här är levande Gudens församling. Men det ni ska återerövra. Och vara rädda om. Det är den helige andes. Kraftfulla närvaro. Jag tror att varje kyrka har en kallelse att vara en kyrka för losers. En sån radikalitet i Guds nåd. Som förvandlar. Människor. Ni kan inte åstadkomma den här förändringen. Den helige ande gör det. Det för mig in på en tredje sista punkt. Utifrån detta. Kallelsen att vara salt. Kallelsen att vara ljus. Vad händer då i en stad? Vad händer? Något som blir tydligt, det är att det blir tydligt vad det innebär att en kyrka är. Jesus säger, så att de ser era goda gärningar. Nu handlar det här inte om det här allmänna artiga. Vi är alla skapade till Guds avbild, för finns detta med godhet. Utan vad handlar det om? Jag tror det handlar det här. Att de människor som möter er dagligen, för det är dagligen som ni är församling. De har rätt. Lyssna på mig. De har rätt att se Guds rike manifesterat i kraft genom er. Det är de här goda gärningarna det talas om. Det ska bli tydligt, inte att vi tror inte att Gud liksom bor i en lokal. Men genom att ni finns här så ska det bli tydligt när människor passerar här att här är någonting. Man ska liksom knockas av den helige andes närvaro, därför att den finns i församlingen. Det vi står i handlar inte om att vi har lyckats. Det handlar inte om att de har fått en evangelist som pastor. Utan det är desperationen efter den helige ande. En av våra nya som har kommit med, både han och hans fru, de har kyrkobakgrund, men blev brända. Så frågar jag så här, du, hur hamnar ni i våran församling? Och det är två saker. Dels den kärleksfulla atmosfären och den helige andes närvaro. För några år sedan, då vi precis hade börjat bli kyrka på ett nytt sätt, kom en av våra unga ledare med en trasig man till kyrkan. Han luktade väldigt illa. Han såg bedrövlig ut och jag tänkte så här, Kalle, vad gör du? Är du inte klok? Vi börjar alfakursen här ikväll. Så säger Kalle någonting till mig innan jag ens hinner säga någonting till honom. Han säger så här, när jag gick förbi honom, när jag såg honom, kunde jag inte gå förbi honom. Det låter Jesus över det, va? Och när mannen väl är där så förstår jag att hans behov, det var inte kläder, det var inte mat. Det var Gud. För han säger så här, hjälp mig. Hjälp mig. Med Gud. Det är inte kristendom som religion som förändrar människors liv. Det är Jesu Kristi personliga närvaro. Det ska vara vittnesbörd om en kyrka av vad Gud gör. Det ska vittnesbörd om att där får människor nytt liv. Där upprättas människor. Där möter människor Gud. En del av de nya som kommer till vår församling, de kommer på vittnesbörd om vad Gud gör. Jag vill ha mer sånt. Det vi står i, det är bara en början. Och jag förstår att det handlar inte om oss, utan det handlar om honom. När det är på det här sättet, då blir det en rörelse för Jesus. Jesus säger tydligt så här, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Aposteln Paulus, han var en lärd man. Han hade mycket kunskap. Men det är inte kunskapen han vill berömma sig av, utan korset. Han säger så här i första Korinthierbrevet. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Det är jättebra med alfa. Det är jättebra med olika koncept. Vi ska tänka att vi har en familjär atmosfär. Människor som inte vet åt om Jesus ska få det enkelt förklarat för sig. Men det leder inte människor till tro. Utan det är att den helige ande övertygar. Länge hade jag en väldigt tilltro till det jag predikade. Att det skulle vara intellektuellt intressant. Det är inte fel att du ska ha intressanta predikningar. Men det är inte det som övertygar. Det är den helige ande som övertygar. Paulus skriver, genom en bevisning i ande och kraft. Flera av dem som kommer till våran kyrka, de vet ingenting om kristendom. Ibland så tänker jag så här, gode Gud, hur ska det här gå? Hur ska jag förklara evangeliet för dem? Jag tänker på en kvinna som kommer till kyrkan 1 april. Jag har hatat Gud i 13 år, jag orkar inte längre. Jag har aldrig sett ett ansikte så förvandlas i det ögonblick när hon säger, jag tar emot dig Jesus. Den förvandlingen av henne leder till att vi får be med hennes 4 döttrar 2 veckor senare i gudstjänsten. Äldsta dottern, 16 år, kommer fram till mig och säger, vad har ni gjort med min mamma? Det är inte min mamma längre. Är det bra? Ja. Den säger en av tjejerna, 12 år, vi vill ha det mamma har. Vad var det hon hade? Jesus. Jag tänker på en ung kvinna, 20 år, som får förbön för första gången i sitt liv i onsdags. Hon tar inte emot Jesus. Hon blir helt chockad över den helige andes närvaro. Hon var van vid nyandligheten med krafter. Och det här var någonting annorlunda. Vad kommer hända med henne? Efterföljare kanske av Jesus. Jag ska landa min predikan. Vad är den helige andes strategi för er? Det är den ni behöver be om. Gud, vad vill du? Helige ande, hur är vi församling? Därför ska ni börja tacka Jesus för vad han ska göra. En teolog sa en gång, det som möjliggjorde pingstdagen var 2 saker. Det ena var, Herre kom. Kom som du vill. Och det behöver ni be om. Gör vad du vill. Det vi är med om i Motala är ju inte vad en del trodde skulle hända. Hade någon som sa så här, men ska de inte lära känna oss lite först? Det är inte oss som ska lära känna, det är Jesus som ska lära känna. Vi behöver församlingar som inte har en frikyrkokultur utan en Jesuskultur. Jesus säger så här, utan mig kan ni ingenting göra. Det som är grunden för vår församling, för det som sker, det är bönen. Och den fanns innan jag kom dit. Människor som bad. Just nu har vi en ny bönetjänst som ber för vår alfagrupp. Det är 2 svägerskor. En heter Malene. Hon kom till våran kyrka för 2 år sedan. Det har lett till att hennes man har kommit med församlingen. Att hennes svägerska och hennes man har kommit med församlingen. Mannens syster då. Och man, de levde borta från kyrkoliv i 10 år. Kom tillbaka in i vår församling. Och idag i bönetjänst. Och står på muren och ber. Herre, jag tackar dig. För att ditt rike inte är ord. Utan kraft. Tackar för att du är här. Tackar dig för Citykyrkans församling. Tack för vad du gör. Tack för att du gjort historien. Tack vad du vill göra.